Podplay.
Rasmus Paludans koranbränningar i påskas slutade med våldsamma upplopp i flera städer. Värst var läget i Örebro, där polisen tvingades backa från en skur av stenar och där flera övergivna polisbilar sattes i brand. I det här avsnittet berättar polismannen Alexander Jeremic om infernot som han och hans kollegor befann sig i. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet, säger jag till gamla och nya lyssnare. Apropå nya lyssnare, varje vecka är det fler och fler som lyssnar på podden. Skitkul tycker jag, framförallt så sporrar det mig att göra bättre avsnitt framöver. Så kul och välkommen allesammans. Välkommen också till dig, dagens gäst, Alexander Jeremic.
Tack så mycket.
Du är polis i yrket.
Yes, det stämmer.
Du är inbjuden hit idag eftersom dagens avsnitt av Krimrummet handlar om den serie av upplopp som skedde i flera olika städer i Sverige i påskas. Bilder och filmklipp från de här händelserna har snurrat friskt i alla nyhetskanaler som finns, mer eller mindre. Stenar kastades, polisbilar sattes i brand, mobbar på hundratals uppjagade människor drev polisen tillbaka. Du befann dig mitt i detta. Hur var det?
Ja, men det var svårt att förklara. Men jag ska försöka förklara så gott det gått igår. Men det var extremt utsatt. Framförallt Rinkeby och Örebro, det jag var i. Men Örebro var, som jag upplever, snäppet värre. Mm. För det var under så pass lång tid som vi höll på.
Mm. Örebro har ju beskrivits också som kanske det värsta av alla de här upploppen. Men jag tänker vi börjar i en annan ände här. Du har varit polis ett tag, eller hur?
Mm.
Hur ser ditt CV ut?
CVet ser ut som att jag började polishögskolan 2004. Sen jobbade jag på något som heter Ordningen, alltså utryckningspolis, målat. I 3-4 år så var jag sytt här på Lilla Essingen på något som heter Skyddssektionen. Sen har varit på RLC 3 år och sen har jag varit i förorten i stort sett hela tiden. Och det kanske är i 8-9 år.
Mm. Vad gör du idag när du inte är ute på upplopp?
Jag är chef på en spangrupp och nu håller jag faktiskt på med något som heter avhopparverksamhet sedan 2 veckor tillbaka. Så jag träffar personer som vill lämna kriminaliteten.
Mm. Hur ser det ut? Är de motiverade att hoppa av, de du har kontakt med?
Vi har en handfull solskenshistorier som är helt fantastiska. Men man kan ju inte prata så mycket eftersom att det finns en hotbild. Sen så har vi några som inte riktigt vet vilken fot de ska stå på.
Det är ju en typ av polisiär verksamhet som är väldigt mycket i ropet. Om man tittar på Stockholm Syd bara i år, vad har vi, 16 dödsskjutningar tror jag. Hur är det att jobba i en sån miljö?
Ja, det är väldigt, det blir konstigt att säga, men det är väldigt intressant, väldigt sporrande och jag tycker det är jättebra att jobba där. Låter jättekonstigt att säga.
Men, ja, det är lite svårt att förstå utifrån kanske.
Ja, jag älskar verkligen mitt jobb och det är väldigt utmanande, så kan jag säga.
Mm. Bara häromdagen skedde senaste dödsskjutningen, en man i Haninge blev ihjälskjuten. Tänker du var inne på det, jag tolkar det som att du har varit med i en del uppskruvade situationer tidigare, om jag tänker i rollen som polis, upploppsliknande kanske. Hur ser det ut där?
Jag har ju en speciell utbildning som heter SPT, alltså särskild polistaktik, och det innebär att vi jobbar mot derbyn, vi jobbar mot demonstrationer, vi jobbar lite sådana saker, hantering av folkmassa kan man säga.
Mm.
Derbyn har jag varit med ganska många gånger och visst att det är väldigt ansträngt, men det är under så pass kort period, det kan handla om minuter, någon minut max, så brukar det lugna ner sig.
Hur står sig ett hetskt Stockholms derby mot det som hände i Örebro till exempel?
Ja, det är inte ens i närheten.
Mm.
Inte alls i närheten.
Vi ska prata alltså om de här kravallerna som uppstod i påskas. Det hela började med att den danske högerextremisten och provokatören Rasmus Paludan aviserade att han tänkte arrangera offentliga och tillståndsgivna koranbränningar i flera utsatta områden runt om i Sverige. Och om syftet var att provocera får man säga att han lyckades med det. Det första upploppet bröt ut i stadsdelen Skäggetorp i Linköping den 14 april. Ett tag blev läget så våldsamt att mobben lyckades driva ut polisen från området. Senare samma dag utbröt nya upplopp i Navesta i Norrköping där den första polisbilen sattes i brand. Detta följdes av upplopp i Rinkeby, det kanske mest våldsamma upploppet som vi har varit inne på i Örebro. Allt som allt höll det här på i 4 dagar. Det var dubbla upplopp i både Linköping och Norrköping, även i Landskrona och Malmö utöver det. Du, Alexander, var ju på plats både i Rinkeby och Örebro. Det här är alltså dag 2 av upploppen, om man säger så. Och som jag har förstått det så bollas du in lite i situationen redan kvällen innan, eller hur ser det ut där?
Ja, men precis. Vi hade gått och lagt med. Det var alltså natten till långfredagen. Och där så ser jag att telefonen ringer och det plingar och det ena och det andra. Så där svarar jag. Då är det så att man försöker få ihop folk som ska jobba i Rinkeby. Arbetstid 8-17 på långfredagen. Så vi hade tänkt att resa bort. Men då så tänkte jag att jag tar och jobbar.
Du skulle vara ledig egentligen?
Jag skulle vara ledig hela helgen, hela påsken. Mm. Och ja, vi åker dit och jobbar. Vi får en information om att Rasmus ska komma dit. Han ska göra sitt vanliga. Folk samlas. Det är fredagsbön i Rinkeby. Extremt mycket folk som är där och är i moskén som ligger alldeles i anslutning till Rinkeby centrum. Rasmus försvinner bort en liten stund, en halvtimme, och sen kommer han tillbaka. Så det är lite upprört stämning och vi har kommunicerat med många av medborgarna. Det fanns en del goda krafter som var där. Fältassistenter, nattvandrare med andra, med flera. Och sen det kastas lite sten. Det är väl hyfsat lugnt. Det är väl saker som inte träffar honom. Kastas lite pinnar. Men vid något tillfälle...
Det blir lite dubbelt här. Det kastas lite sten. Det är hyfsat lugnt.
Ja, men det är liksom... Vi har ju fortfarande vår utrustning på oss. Och det är inte riktat mot oss i det här läget. Mm. Utan det är en ilska mot att vi låter honom ha en demonstration. Eller en manifestation, om man ska kalla det för. Och sen vid något tillfälle där, så när det har gått någon timme eller två, så brakar det loss. Och då möts vi av ett stenregn som är... ja, men det är svårt att förklara, men det bara smattrar i asfalten och betongen runt omkring oss. Och det som är anmärkningsvärt i Rinkeby var att det var barn och mammor som kastade sten på oss. Man passerar och sen så får man ändå en sten kastad mot sig av just dem man tror inte ska kasta.
Mm. Vad tänker du i det läget?
Man undrar ju vart världen är på väg. Hur kommer det här sluta så småningom? Mm. För de här barnen som blir någon form av normaliserade in i det här.
Barn som ser vuxna bete sig på det sättet.
Ja, barn gör ju som vuxna gör. Mm. Så det är rött läge i Rinkeby ganska så länge.
Vad betyder det?
Rött läge. Ja, men då är det att det är full stenkastning. Det är pinnar och bråten och det är bara hagla. Våran grupp som är med där gör ett, som jag upplever, ett väldigt, väldigt bra jobb. Vi lyckas splittra upp den här grupperingen som var av, jag uppfattar, kanske 100 pers. Där alla var aktiva. Och efter mycket om och men så backar vi ut. Rasmus åker därifrån. Men sen så är man på väg mot Rinkeby polisstation som är på en höjd. Där vi har en hundförare som är helt själv. Och då blir det att vi ska säkra honom. Och sen så blir det ett nytt omtag. Och sen så dör det här ut. Mm. Hur många timmar det här var har jag ingen aning om. Men det var en 3-4. Sen så gör vi en återsamling. Där vi får frågan om vi ska fortsätta åka till Örebro.
Tänker du om det?
Nej, men så som det presenterades för oss så var det liksom en självklarhet. Våra kollegor i Örebro behöver vår hjälp. Så vi sa liksom, långfredagen är redan förstörd. Ja. Så det jag gör är att jag köper mig en, jag går in på ett gym och köper en helt ny t-shirt. Jag köper lite dricka och några sådana här bars. Vi hade inte fått någon lunch, vi hade inte fått någonting. Hade inte räknat med att jag skulle bli så här svettig. Ja. Men jag var helt genomblöt. Och på vägen till Örebro så vet jag att vi stannade till på någon mataffär ut med E18. Där vi köpte rostbiff och lite platsallad för att få lite kallskuret. Så vi kan äta i bussen. Ja, precis. Ja. Så den åt vi på studs. Och sen så skulle vi stanna någonstans i höjd med Arboga. Där är det någon form av parkeringsplats. Där tog vi på oss utrustningen igen. Och då får vi på radion att det är rött läge i Örebro. Det vill säga poliserna får sten och annat kastat på oss. Och vi är väl ungefär kanske 10 minuter därifrån, skulle jag uppskatta.
Är det då ni får direktiv att åka in till Sveaparken där allt det här pågår?
Precis, precis. Vi får att vi ska åka in och splittra upp den här grupperingen som håller på och kastar sten och försöker slita i den här kravallstaketen som är på plats.
Mm. Och det är ingen paus däremellan. Så jag vet att vid några av de andra upploppen så har poliser som anslutit från Stockholm fått ställa sig kanske vid sidan av och fått invänta läget eller sådär. I det här fallet så kör ni rätt på bara? Eller?
Ja, det är full fart. Aha. Rakt in. Så vi kommer 4 bussar på led.
Mm. Vad är det som möter er där?
Det som var, det jag minns var att det var en, jag tror det var en insatspolis, alltså någon från deras insatsstyrka. Han är ju civilklädd men har massa utrustning på sig. Han vinkar in oss på rätt gata. Vi kommer in och sen så, om jag minns rätt, på Sveaparken så var det som en kanal på vänster sida. Den kommer vi på någon form av grusväg och sen så kör vi bara in på gräsmattan. Och vi hoppar ut och jagar bort den här grupperingen av uppskattningsvis 100 pers. Mm. 150 kanske. Vissa aktiva, vissa mindre aktiva.
Känner du att du går in i samma situation som du var i tidigare i Rinkeby då? Eller är det annorlunda här?
Det här är på något sätt lite annorlunda. Det är lite mer öppet, det är en gräsmatta. Några ville diskutera till en början. Men sen när man ser hur folk som är runt omkring börjar ladda sten och plankor och hur det samlas mer och mer folk, så försvann den här dialogen som man kan ha med medborgarna. Och våra fordon var ju framhjulsdrivna, så de fastnade i den här geggan som var gräsmattan. Vi knuffade upp dem på banan igen. Men stenarna började hagla. De var fler och fler. Jag såg folk som satt och hamrade gatsten eller betong, som sen delade ut sten till övriga som skulle kasta sten mot oss.
Och det som en logistik liksom för att...
Ja, men absolut. Det var verkligen planerat. Mm. Och det som var att när man har en rustning på sig, som vi har, så väger man kanske en 20 kilo extra, ska jag vilja säga. 20-25.
Mycket att bära på.
Ja, otympligt absolut. Och de här är ju hela tiden på kastavstånd. Så det vi har är ju våra batonger, pepparspray. Men den tog ju slut när vi var i Rinkeby, så jag hade ju ingen pepparspray kvar. Mm. Och sen har vi våra tjänstevapen. Men till slut så börjar man ju någonstans kalkylera vilka stenar du kan ta på skydden och vilka du måste akta dig för. För du tittar ju på, du ser ju hur de helt obehindrat kastar sten. Och så ser du så här, men den där är för lätt sten. Den där kan jag ta på skydden. Eller den där är för tung, den kommer inte ens komma fram. Mm. Så till slut så står jag och funderar. Så jag säger till min gruppchef, vad gör vi här? Här har vi nog varit nu en timma. Mm. Men vi har ju även fått att Rasmus Bludan inte ska komma hit. Mm. Så vad i det hela är det vi försvarar?
Det kan vi ju förtydliga för lyssnarna här att Rasmus Paludan, han var aldrig i Örebro överhuvudtaget, va?
Han kom aldrig fram.
Och vid flera av de här tillståndsgivna demonstrationerna där det utbröt upplopp var ju han aldrig på plats. Det skedde aldrig någon koranbränning, utan det var snarare anslaget att det skulle vara en koranbränning som ledde till någon sorts sammandrabbning mellan de här upprörda upploppsmakarna och polisen. Och där står ni och försvarar en gräsmatta.
Det låter kanske lite konstigt att säga så, men så var känslan där och då. Mm. Vad gör vi här? Varför packar vi bara inte ihop och sen lämnar, så får de gå hem sen? Mm. För han kommer inte komma. Stenkastningen fortsätter. Och efter, jag har jättesvårt med tidsuppfattningen här, men efter, jag uppfattar en timme, en och en halv, kanske två, så gör de en ordentlig framryckning. Och jag upplever att de har blivit extremt många fler. Och den är helt omöjlig att stå emot. Och vi har ju placerat våra fordon i en liten, vad ska man säga, ja, men på en yta som kanske är på 20 meter. Så träffytan för att träffa oss som är, har hjälp av att skydda oss bakom fordonen är ganska liten.
Mm.
Så de, det är väldigt lätt för dem att samla sig runt oss. Där känner väl jag att på något sätt så växer hornen fram, att man vill framåt hela tiden.
Mm.
Vi gör några framryckningar, jag, eller vi i våran grupp, och, men det går inte.
Är det vid den här bron som man har sett, precis, filmer på? Där kan vi måla upp en liten bild kanske, att polisen har ställt upp sina bussar som någon sorts skydd och kanske står bakom där för att mota bort kanske alla projektiler som kastas mot den. Men man ser också att det kastas från alla möjliga håll. Jag vet, jag har sett ett klipp därifrån att de flesta poliserna, de står och skyddar sig framåt, men det kommer också stenar från sidan och man kan följa de här stenarna och man ser så tydligt att poliserna som är föremål för de här kastade stenarna har fokus åt ett helt annat håll. Det måste ha varit svårt att navigera sig vart allting kommer ifrån.
Ja, och en av bussarna tror jag att de använde någon form av kravallstaket eller någon parkbänk som de la under, så att den kunde inte backa eller köra framåt. Så den lyftes ju liksom upp i luften med däcken. Mm. Så de hade ju liksom kärnat fast allting. Där är jag på våran buss då, som pekar framåt, så är jag på höger sida. Där går min gruppchef fram och han avlossar x antal skott i luften. Jag kliver fram, jag också, drar 3-4 skott i luften och hoppas att det ska ge någon form av verkan, men det var som att de, min upplevelse är att de var som en form av psykos, masspsykos, att det bara fortsatte. De stannade upp en halv sekund. Mm. Och sen så kom stenarna. Jag träffas av en sten på låret och jag träffas av en sten i huvudet. Den som var i huvudet, där svartnade faktiskt för ögonen i någon millisekund. Men som tur var står jag i bussen, så jag håller mig i bussen och inte liksom faller ihop. Jag har pratat om det här förut, men jag är helt övertygad om att hade någon polis blivit kvar, så hade den blivit stenad till döds.
Det var känslan.
Nej, rakt av. Rakt av. Så hela tiden att inte någon som blir kvar. Vi har ju en sorts märkningar och det vi har, vi jobbar på ett visst sätt. Så min kollega som jag hade, vi hade kontakt hela tiden, så ingen liksom försvann iväg. Och sen går jag fram till, då ser jag att chaufförens, bussens, våran busschaufförs dörr är öppen. Och där får jag någon form av panik, men jag får extremt stresspåslag. För jag tror att de har slitit ut honom. Det är det fotot som har florerat där det sitter en polis som håller en pistol
inne i exakt. Bilen.
Och det här har jag missat eftersom jag har på andra sidan. Så jag springer fram dit och ser att han inte är på plats. Och sen så när jag tittar snett bakom så ser jag att han är redan ute ur bussen. Och då tror jag vi backar tillbaks. Och sen så får jag bara på radion att vi överger bussarna. Det är bara material. Och då backar vi sakta över den här bron som har funnits i bild på många tidningar. Sen gör vi någon form av återsamling. Vi hoppar in i fordon. Och sen så efter en stund så tar vi oss till, tror jag, Örebro universitet där vi fick lite vatten.
Hur är känslan då?
Vi är förbannade. Rakt av.
På
allt. Framförallt de här demonstranterna, eller vad man ska kalla dem för. Gärningsmännen. Eller demonstranterna, det är ju faktiskt fel ord att använda. De hade ju inget budskap.
Ett våldsamt upplopp.
Ja, jag skulle säga gärningsmännen rakt av. Den här mobben. Och sen, ja, man hamnar lite på taktik. Och vad hade vi kunnat gjort bättre? Jag skulle inte gjort så. Många tankar.
Mm.
Men sen så var vi ju faktiskt glada över att vi var, i alla fall i våran grupp, som visat hyfsat hela och rena.
Som jag har förstått det, så finns det en tanke i polisens taktik vid den här typen av tillfällen, att man inte, antingen så ska man gå nära de man bemöter, eller så ska man vara tillräckligt långt bort för att inte kunna få saker kastade på sig.
Mm.
Är det någorlunda korrekt uppfattat?
Mm.
Och i det här fallet så hamnar man i något sorts kastavstånd. Vilka omständigheter är det som gör att, är de för många eller vad är det som...
De är för många. De är extremt hängivna till att begå brott. Mm. De bryr sig inte någonting. De tycker inte de gör någonting fel. De rör sig hela tiden som sagt kastavstånd. Här saknar ju vi inom polisen liksom något mellanting däremellan. Mellan batong och ett A4, ett skott.
Mm.
Sen så har det i debatten florerat väldigt många exempel. Det har varit prat om vattenkanoner eller sådana saker. Eller tårgas eller annat. Mm. Jag vet en person som varit sprayad i Örebro. Han var ju tillbaka 15 minuter senare och fortsatte. Så det är egentligen verklöst.
Jag har läst igenom många av de här förhören med olika poliser som har varit på plats.
Mm.
En återkommande beskrivning är att den här mobben har varit väldigt driven. Och det är du inne på nu. Vad innebär det? Vad lägger du i det?
Ja, men till exempel så kunde man se folk som kunde komma ut med händerna uppe. Att de inte hade någonting. Och sen när de var hyfsat nära tar de upp en sten och kastar. Och så springer därifrån. Och så håller du på och så böljer fram och tillbaks. Så håller du på hur länge som helst. Taktiken behöver jag inte gå in på. Finns ju extrem förbättringspotential från polisens sida. Och absolut behövs ju hjälpmedel i sådana här situationer. Det här får ju inte hända en gång till. Men jag minns i alla fall när vi då skulle tillbaks till, när vi backade tillbaks. Där har jag också en sån här minnesbild av att någon tjej hade fått läppen, eller hon hade fått en sten i ansiktet. Någon bars därifrån. Någon hade lindat ett knä. Det var ju som senare hämtade ur en film.
Mm.
Speciellt när jag var borta på universitetet i Örebro. Då kunde man se hur många det var som hade skadat sig.
Du är inne på det. Du avfyrar flera skott. Det är ingenting som en polisman gör lättvindigt. Vad är det som gör att du hamnar i att det slår över dit?
Nu drog jag sagt bara varningsskott i luften. Alla kriterier för att skjuta ett skott i benet eller är uppfyllda. Men någonstans så drar man sig. Jag vet inte varför. Det är någon mental spärr. Eller så hade vi inte haft ett tillräckligt bra startsamtal där vi pratade om det. Det är absolut det yttersta. Efterhand, ja, jag hade ju säkert kommit undan genom att skjuta ett skott på någon.
Mm.
Men jag tror att det inte hade gett någon verkan om man bara träffat en.
Mm. Går de tankarna i ditt huvud när du är där? Du har fått en sten i huvudet på låret, ni tvingas tillbaka. Att bemöta det med liksom, nu måste vi skjuta skarpt. Går de tankarna i ditt huvud?
Inte skjuta skarpt, men jag vill bara liksom få bort dem härifrån. Men de har ju noll respekt mot polisen eller mot oss. Eller... Och som sagt, det var några minuter som var extremt ansatt.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. De här personerna som möter dig, som är på andra sidan, som är i den här mobben. Jag kan förstå att på ett sätt så är det liksom en massa som liksom angriper en. Samtidigt så är det människor man har att göra med. Vad uppfattar du för känslouttryck därifrån? Vad ser du när du tittar dem i ögonen? Eller vad skriker de mot dig?
Ja, men det blir en väldigt bra fråga. Det jag ser i deras ögon är ju bara hat. Man skriker Allahu Akbar. Man skriker att vi är både grisar och horor och så vidare och så vidare. Och det spottas, det kastas sten, det kommer flaskor. Sen så vet jag ut med Sveaparken så fanns det en väg. Där skulle vi då liksom försöka få de här att lämna via att köra våra polisbussar. Men då la de ut olika sparkcyklar, elsparkcyklar som i vägbanan som gjorde att vi fastnade. Organiserat, drivet, aggressivt från den här mobben, ska jag vilja säga. När vi då backar tillbaks och vi har våra fyra fordon samlade på en liten yta, där är det, som jag upplever det, någon form av inferno. Det är så mycket sten i luften så att man kommer liksom inte framåt. Om jag skulle räkna ungefär hur många stenar jag fick på mig under i Örebro, insatsen i Örebro, så skulle jag säga 20-30 stycken. Som landar på skydden och studsar därifrån. Någon tar i hjälmen, någon tar i benet. Men vi försöker ta oss framåt. Men det går inte för att det är så pass mycket sten som kommer. Och planka. Jag tror till och med det var någon som hade en hockeyklubba som stod och svingade med den. Och när det smäller av bangers, det går av någon form av brandsläckare, så det blir liksom bara ett stort, stort vitt moln. Och vi försöker jaga iväg de här, eller jaga i fatt någon, eller få tag i någon. Och det uppfattas liksom helt omöjligt. Där någonstans känner väl jag liksom det är första gången i hela mitt liv som jag har jobbat där jag känner att nu är jag liksom rädd för mitt liv. Här får jag inte snubbla, här får jag inte ramla, här får jag inte bli kvar.
Då är det kört.
Då har jag garanterat stenat till döds. Sen så säger ju folk så här, ja, varför använder inte era tjänstevapen? Har ju varit diskussionen på olika nätforum och så vidare. Absolut. Jag tror dessvärre att vi behövt skjuta 10-15 stycken för att få någon form av effekt. Det är jag helt säker på. Det var en sån psykos, så det går liksom inte att beskriva. Sån aggressivitet jämfört med, som du frågade förut, Stockholms derby, så är det här ett derby, det är en liten piss i Mississippi. Jag gillar fotboll, jag gillar idrottskulturen, men det är ingenting mot det här.
Vad är det för människor ni står emot?
Män, svårt att säga, 18 till 45-50 år, utländsk härkomst. Majoriteten, och de skanderar, som jag minns och det jag hör, Allahu Akbar.
Du nämnde där i Rinkeby till exempel, där fanns det barn, kvinnor, finns inte det elementet i Örebro på samma sätt?
Nej, jag kan inte minnas att jag såg något barn eller någon kvinna, kanske, absolut, men inte på samma sätt. Det här var ju en kvinna som var på väg till centrum och göra ärenden, gissar jag på, och sen passa på att kasta ett sten på oss. Ja, sen läste jag någonstans att socialen inte hade fått in så mycket orosanmälningar från det här. Något form av samtal med de här föräldrarna bör ju hållas.
Som yrkesman där, som polis, att känna att okej, nu behöver vi backa. Du säger det, nu kommer direktivet. Vi lämnar kvar det bara material. Hur känns det?
Ja, men det är inpräntat att man inte lämnar ett fordon. Det känns bara fel. Det är ju en... Ja, det hör ju till saken också att det här fordonet som vi hade, som kostar, jag vet inte, 1,5-2 miljoner, kanske var någon månad gammal. Så var helt sprillans ny Mercedes buss med all utrustning. Och jag vill minnas att när vi då är i de här fyra bilarna som sen brinner upp, då vet jag att en brandsläckare töms som de har fått tag på. Och det kommer jag, då får jag in vitt pulver under plexiglaset. Och där någonstans känner jag att nu jag kan inte fälla upp för att se. Då kan jag få en sten i ansiktet. Där går liksom sista luften ur.
Polisbil står i brand. Vad tänker du när du ser det?
Det som vi pratar om, det här ska ju inte få ske i Sverige. Att hur liksom har vi misslyckas. Det känns som att om man ska referera till sport, så har vi ju att vi har förlorat en match på helt fel sätt. Sen om polismyndigheterna var på hälarna de här dagarna, svårt att säga. Jag tror inte man hade liksom bedömt att det skulle bli så allvarligt som det var. Det är en ren gissning, rena skärgissningen. Men utifrån det här så är jag helt övertygad om att det här kommer komma något gott ut från polisens sida. Vi kommer aldrig tillåta det här igen.
Tvinga polisen att bli bättre.
Ja men det är ju lite som Göteborgskravallerna. Efter Göteborgskravallerna kom ju SPT organisationen igång 2001. Och sen har man då jobbat nu ungefär 20 år, och sen får vi det här bakslaget. Så jag är helt övertygad om de som tittar på det här kommer lösa det här.
Det kom nyligen en rapport författad av polisprofessor Stefan Holgersson. I den får polisledningen en hel del kritik, bland annat för att personal på plats inte har haft rätt utbildning eller rätt utrustning för att kunna på ett fullgott sätt utföra sitt uppdrag. Det här kommer även att stötas och blötas på andra håll. Polismyndigheten utreder själva sin insats i samband med upploppen, och i ytterligare ett led så har riksdagen beslutat om att en oberoende utredning ska tillsättas beträffande upploppen. Sammantaget, din känsla för myndighetens insats här, vad tänker du där?
Vi kan bättre. Det är helt övertygad om. Men uttaget som sagt gjordes under natten. De här planerarna satt och jobbade natt, hela natten, för att få ihop folk. Och jag tror inte man kanske besatte eller resurssatte själva händelserna i Rinkeby och Örebro med den resurs som behövdes.
När ni kommer ur det värsta i Örebro, du kan ta ett djupt andetag, arbetsdagen är slut så att säga, hur landar man då både mentalt och fysiskt?
Ja, men jag minns att då, vi kom ju hem, alltså jag åkte hemifrån 7 på morgonen och kom hem men nästan 24 timmar senare.
Har du jobbat hela tiden då?
Ja, vissa har ju varit transport fram och tillbaka till Örebro. Det blir så konstigt, för vi sitter och skrattar åt det här. Hur fan ska vi komma hem? Vi är ju 8 pers och vi är ju 30 pers som inte kommer hem. Det är bara, fan, Örebro måste vi ha en SL-buss vi kan låna. Nej, men då fick de ju skicka folk från Stockholm som kom hem till oss. Men vi hade ett avslutningssamtal i Solna klockan 3 på natten. Som man ska ha. Ja, men dagen efter så var det många tankar, många som hörde av sig, många som visste att jag hade varit där. Det var väldigt spretigt, det var ilska, det var någon form av glädje, eller jag var stolt över min insats, för jag gjorde verkligen det jag kunde. Eller hela gruppen gjorde det vi kunde. Vi gjorde ett fantastiskt jobb. Jag skulle ställa upp med samma grupp 100 gånger. Vi gjorde verkligen vårt yttersta, och det är det vi kunde liksom göra. Sen att den dräckte inte till den här gången. Sen vet jag att förfrågan kom att det var någonting i Örebro 2-3 veckor senare. Då ville jag åka, men kunde inte.
Du var liksom redo att möta det här igen.
Upp på hästen igen. Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Låter jättekonstigt att säga att det har varit en av mina värsta händelser i mitt polisiära liv. Men jag har lärt mig väldigt mycket. Taktiskt. Även lagstödsmässigt. Även hur organisationen funkar. Och vad man tänker på nästa gång. Så det här är någonting som jag har vuxit utav.
I den senaste domen som kom i Örebro tingsrätt så står, de listar lite av de totala förlusterna här för polismyndigheten och personal och så vidare. Där står, som en följd av gärningen, alltså upploppet, så har minst 71 poliser skadats, varav 50 poliser så pass allvarligt att de uppsökt vård antingen direkt eller i samband med gärningen eller i efterhand. Och 64 poliser har rapporterat påtaglig psykisk påverkan efter händelsen. Minst 8 polisfordon har skadats, varav 4 fordon har totalförstörts då de har eldats upp. Sammantaget har skada på fordon uppkommit med cirka 2,4 miljoner kronor. 71 poliser har rapporterat att deras personliga tjänsteutrustningar har skadats, och sammanlagd skada uppgår till minst 563 000. Det var mycket material, mycket pengar som brann upp på den där gräsmattan i Örebro. Du har fått lite tidsmässig distans till de här händelserna nu. Tänker du annorlunda kring dem idag än vad du gjorde precis efteråt?
Ja, alltså planeringen av sådana här insatser som görs bör man då ta höjd för. Man behöver ha flera goda krafter med på plats, med sig. Som på något sätt lugnar ner de här gärningsmännen. Vi behöver även ha dialogpolis. Vi behöver liksom taktiskt sett behöver vi liksom göra jättemycket. Men det är inga saker som jag inte tycker är omöjligt. Tvärtom, det är möjligt. Det behöver bara göras. Sen så, som jag sa, jag har lärt mig väldigt mycket. Och Och även då att använda sig tjänstevapen som en sista, absolut sista utväg. Det beslutet kan komma tidigare för mig nu.
Mm.
För jag vet vad som krävs och jag vet var jag kommer stå.
Var det första gången du avfyrade ditt tjänstevapen?
Ja.
Hur funkar det? Jag vill minnas att när en polis avfyrar sitt tjänstevapen så blir det någon typ av automatisk utredning efter det.
Ja.
Har det blivit någon sån för dig?
Ja, absolut. Jag fick faktiskt det för några månader sedan, så fick jag hem ett brev att det är nedlagt.
Mm.
Jag skrev ju ett PM, alltså en promemoria på vad som har skett, hur jag uppfattar situationen och varför jag gjorde det. Och så skickade jag in det.
Mm.
Svårare än så är det inte. Och sen en våldsanvändnings-PM, som heter en blankett.
I efterspelet till allt det här så har du också varit med vid rättegångar och vittnat vid flera tillfällen.
Mm.
Vi pratade om det här lite innan, så sa du att det har varit viktigt för dig att vara målsägande. Varför då?
Det är utav, som jag sa, jag har lärt mig väldigt mycket genom åren, och det är bra om det här finns dokumenterat. Det är bra att vara målsägare i det här fallet så att mina rättigheter tas hand om. Men även samma sak att om man då besöker en, jag har ju fått allting dokumenterat. Jag vet ju inte om det här är någonting som kommer vara något men som senare i livet. Men då har jag fortfarande dokumenterat. Så jag har ju varit på sjukhus, jag har fått ett rättsintyg och så vidare och så vidare.
Hur viktigt har det varit för dig att de som kastade de här stenarna, gärningsmännen, att de lagförs, att de får sina straff?
Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är därför jag har skrivit mina PM och varit och vittnat och ställt upp på förhör.
Mm. Vi har ju fått ett flertal domar efter de här upploppen. Givet om det antal personer som deltog i kravallerna, så handlade det förvisso om en väldigt liten andel som kommer att dömas eller som har dömts. Å andra sidan så de som faktiskt har åkt dit har fått förhållandevis stränga straff. Häromdagen så dömdes en trio från Karlskoga till de strängaste straffen hittills. De dömdes till mellan 4,5 och 7,5 års fängelse för inblandning i det här upploppet i Örebro. Den som dömdes till det strängaste straffet är en 31-årig man vid namn Ibrahim Josef. I domen så står det att han har varit sällsynt aktiv i utövandet av våld mot polisen. Filmer från platsen visar hur han forcerade kravallstaket, kastade sten och även körde en polisbil som sedan antändes. Det här är en lag som trädde i kraft för ett par år sedan nu, det här med blåljussabotage. Det leder till att straffen blir strängare för de som har begått brott nu. Hur ser du på det?
Jag tycker det är jättebra att samhället sätter ner foten vid sådana här typer av brott. Jag är övertygad om att det kommer komma fler domar från Örebro. Jag har ingen insyn alls i förundersökningarna där, men jag vet att det jobbar sig fullt. Även Rinkeby hoppas jag också på fler domar.
Mm.
Jag var ju målsägare på den här personen i Rinkeby som fick 6 månader och utvisning.
Ja, han dömdes till 6 månader för våldsamt upplopp och även försök till våld mot tjänsteman, tror jag.
Mm. Och han skulle utvisas. Mm. Absolut. Nej, men jag tycker det är jättebra. Vi måste sätta ner foten. Jag tycker att sådana här händelser får som sagt inte ske, och det har ingenting i Sverige att göra.
Du var inne på det att du anmälde dig för att åka till Örebro igen för att vara med på en liknande historia. När du pratar med dina kollegor, vad upplever du att det här har satt för spår då?
Nej, men jag var nog lite som en papegoja första dagarna, att jag pratade väldigt mycket om det. Sen fick jag inte åka till Skäggetorp och Navestla på söndagen.
Mm. Två dagar efter?
Ja, då fick jag inte. Och det kan nog vara bra. Det var ett väldigt bra beslut att de inte lät oss åka igen, fast jag ville. Mm. Men jag kanske inte var redo. Men sen så tror jag att det här är något som inte pratas om heller. Jag tror att väldigt många kollegor känner frustration för att de inte kan åka och hjälpa till. Mm. De som är kvar på hemmaplan, de som är i radiobilarna, de som är på olika eller lediga, som vill jobba men de kanske inte kan eller får.
Mm.
För det vet jag att Drottninggatan, attacken som var där, då åkte vi ut med 2 bussar när det skedde, och sen vet jag att det haglade in sms att det var folk som ville åka in till station och erbjöd sig jobba, men där man då satte stopp. Vi vet ju inte, nu var det ju i det här fallet, attacken på Drottninggatan var ju bara en dag. Det kunde ju ha smält på andra ställen, och då måste vi ha resurser över tid. Och det vet jag att det finns folk som tyckte det var stressigt och tyckte det var jobbigt för att de inte fick vara med.
Bara häromdagen så kom det nya besked från Örebro. Man hade anhållit 4 nya personer, tror jag. Vi får se vad den utredningen visar. Vi på Expressen kommer att fortsätta bevaka detta. För veckans avsnitt av Krimrummet så nöjer vi oss. Alexander Jeremic, tack så mycket för att du ville vara med.
Tack.
Ett nytt avsnitt kommer nästa torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.